Från noll till exit med eget varumärke på Amazon. Ja, sommaren 2013 så började jag sätta mig in i Amazon och i september samma år så lanserade jag mitt första varumärke och min första produkt på Amazon. Ja, det här blev en spännande och ibland till och med en helt galen resa genom ett Amazonlandskap som på den tiden var mer vilda västern än den strukturerade och civiliserade marknadsplats som Amazon faktiskt är idag. Och jag gick upp som en sol och jag kom kraschande ner som en pannkaka riktigt hårt för att resa mig ur askorna igen och ta tillbaka mitt varumärke position för att därefter göra en exit. Under den här Bajodalbana affären så kontaktade jag också Amazons grundare och vd Jeff Bezos för att lösa ett större problem. Jag kommer även berätta om hur lite min bank förstod sig på e-handel i allmänhet och Amazon i synnerhet och helt gav mig kalla handen. Jag kommer berätta om hur jag blev riktigt lurad när jag skulle göra min exit och förlorade stora pengar. Men också om hur jag har Amazon att tacka för nästan allt. Ja, det här vill du inte missa, så lyssna vidare.
Hej, jag heter Carl Helgesson och du är på väg att skapa framgång på Amazon genom att lyssna på den här podcasten. Jag har sålt på Amazon sedan 2013 och byggt 5 varumärken på Amazons marknadsplats och har de sista åren coachat, konsulterat och utbildat mängder med företag, stora som små. Amazon är den främsta marknadsplatsen i världen och vill du öka din försäljning online, ja då bör du sälja dina produkter på Amazon, för det är där kunden finns. Samtidigt kan Amazon upplevas oerhört komplext, så i den här podcasten kommer du inte uppleva en massa hype och förskönade halvsanningar. Eftersom podcasten bygger på erfarenhet, data, psykologi och resultat som jag kommer delge direkt från verkligheten. Om du vill öka försäljningen av dina produkter online och lära dig hur du kan nyttja Amazon, ja då är den här podcasten för dig. Jag är glad att du är här.
Tack för att just du lyssnar på det här 5:e avsnittet av Amazon-podden Nordisk Amazon Akademi och fortsätt skicka e-mails med era frågor, funderingar, kommentarer. Jag fullständigt älskar interaktion och just ditt spörsmål kan bli ett kommande poddavsnitt. Så fortsätt med det. All right, nu ska du få höra en sällsam historia. Det här är historien om hur jag började med Amazon, hur jag grundade mitt första varumärke, hur jag hade en helt galen berg-dalbaneresa och också såklart blev helt såld på Amazon på kuppen. Och jag minns det här som igår, så efter drygt ett dussin år i Stockholm, där jag hade arbetat med försäljning, var de sista 9 åren som delägare på den fantastiska eventbyrån Occasion, numera PS Occasion för den som är nyfiken. Där hade vi faktiskt en otrolig resa där vi gick från 0 till 112 miljoner i omsättning under de här åren. Så fanns det något som drog i hjärtat här de sista åren och det var min hemstad Värnamo. Det var mina gamla föräldrar som hade fått alldeles för lite tid av mig sedan jag flyttade till Stockholm direkt efter studenten. Och den här hemlängtan, eller vad man ska säga, växte och från ingenstans där någonstans så annonserade Värnamo kommun som första kommun i Sverige efter en tillväxtstrateg. Det var alltså en roll där man på ett strategiskt sätt skulle arbeta med kommunens tillväxt både från ett populationsperspektiv men också ett näringslivsperspektiv. Och jag föll för det direkt, jag sökte jobbet och såklart fick jag det. Det här var ett oerhört spännande jobb men också väldigt tufft. Det var, ja, vi fick, vad ska man säga, extrem kritik från ett projekt som hette Gummifabriken som blev helt fantastiskt bra. Men det där är en annan historia. Men det är någonstans där min Amazon-historia börjar också. För att där och då, när jag jobbade med tillväxten, jag hade startat en blogg som hette tillväxten.se där jag bloggade om just tillväxtarbetet och tillväxt generellt. Så blev jag tillsagd att du borde träffa Helene. Hon är grym på allt som har med det digitala och allt med internet att göra om du vill växa din blogg. Så sagt och gjort, jag bokade lunch med den här Helene på ett hotell som heter Trililjer i Värnamo. Och det var på den här lunchen som min nyfikenhet för Amazon skarpt ökade. Det var så att Helene och jag började diskutera blogg och vi diskuterade e-handel generellt och tillväxt. Och då började hon berätta om de produkterna hon sålde på Amazon. Och hon sålde bra. Så det här samtalet gick snabbt från att tala bloggstrategier och tillväxt till att diskutera Amazon. Och den kvällen när jag hade avslutat mitt arbete som tillväxtstrateg och skulle gå och lägga mig så gick jag inte och la mig. Jag satte mig att göra research om Amazon istället. Och jag såg den extremt stora omsättningen Amazon hade. Som såklart är gigantiskt mycket större idag. Och jag såg deras starka tillväxt som har fortsatt. Och för mig så fick det, ja, det fick mig, vad ska jag sätta för ord på det? Jag fick en uppenbarelse, nog rätt ord. Jag såg rent visuellt Amazon som en gigantisk sockerkaka. Och det är så att om jag skulle ta en liten pincett och plocka ett litet korn från den här gigantiska sockerkakan ja, då skulle det här kornet från sockerkakan bli väldigt mycket pengar. Och den uppenbarelsen, den tände en låga inom mig. Jag har alltid jobbat väldigt mycket som säljare och även som entreprenör under occasion-tiden, men även som tillväxtstrateg för kommunen. Men här började jag addera någonting varje natt. Och det var några extra timmar till att förkovra mig och lära mig mer om Amazon. Jag började göra research på Amazon för att hitta just min nisch, min typ av produkter. Och just det, mina vänner, skulle jag säga, är en game changer. Amazon var redan då väldigt öppet med sin data, även om de verktygen vi använder idag inte fanns på samma sätt då när jag gjorde det. Men jag förstod vikten av att använda Amazon-data. Och vikten är ju såklart än större idag när konkurrensen är så mycket tuffare, nu finns det mycket bättre verktyg och så vidare. Men med hjälp av Amazon-datan då så kunde jag se vad efterfrågan fanns, jag kunde se konkurrensen, var hur försäljningsvolymerna såg ut. Till slut så hade jag tre olika produktkategorier framför mig som var intressanta. Där jag smalnade av dem till en kategori genom att djupdyka då i respektive kategori. Och till slut då så kom jag fram till vad jag skulle sälja på Amazon. Jag skulle sälja kosttillskott med 100% fokus på viktminskning. Varför det då? För vad jag såg var att den här typen av produkter hade en extrem efterfrågan, oerhört goda försäljningsvolymer. Konkurrensen var stenhård på vissa av de här produkttyperna, men knappt märkbar i andra. Så det var tungan på vågen att jag valde just viktminskningsprodukter, och jag såg framför mig just en bredare portfölj där jag både skulle ha de här extremt konkurrensutsatta produkterna, men också de produkterna som inte hade någon konkurrens. Och det såg jag som en väldigt intressant mix. Och när min research var klar så började arbetet med såväl mitt varumärke som att såklart hitta rätt producent. Mitt varumärkes namn, ska jag säga, satte jag snabbt och väldigt smart, om jag får säga det själv. Och för att spara ord i titeln på Amazon så såg jag till att mitt varumärkes namn bestod av de viktigaste sökorden. Och det här är någonting som jag har gjort på alla de fem varumärken jag startat på Amazon. Det var ett väldigt kul arbete att ta fram logotyp och brandbook och vilka core values jag skulle ha. Och parallellt med det här så la jag såklart mycket tid och energi på att hitta rätt producent. Och jag började med ett 40-tal producenter. Jag lät dem vara i USA för jag ville börja i USA och såg att det var enklare såklart att ha producenter som redan var FDA-godkända. Och jag kontaktade dem med mina frågor och trattade ner de här producenterna till ett 10-tal. Och när det gällde kvaliteten då så var jag stenhård. För mig var det som så här att det skulle vara de bästa råämnena, de bästa ingredienserna och absolut högsta kvalitet, no matter what. Och varför? Jo, för att jag ville ha en produkt som var kvalitativ, som fungerade och som skulle röna bra reviews på Amazon. Och för min första produkt så är det så att jag tog faktiskt fram mitt recept helt själv, som de 10 producenterna fick ge sin feedback på sen med deras labbpersonal och så vidare. Och sägas bör då när det gäller att jag har ganska bra kosttillskott, jag har alltid varit intresserad av fitness och träning, så jag visste olika ämnens förmåga att påverka våra kroppar, metabolismen, fettförbränning och så vidare. Så det hade jag ju såklart en form av fördel av. Det var inte därför återigen jag valde kosttillskott inom viktminskning. Det var på grund av datan på Amazon, och det är viktigt att poängtera det. Det var inte för mitt intresse i träning och fettförbränning så att säga som gjorde att jag valde det, utan det var Amazons data. En annan fördel jag hade, det var att jag lät min pappa som har varit adjunkt i kemi att hjälpa mig gå igenom de här labbrapporterna jag fick in ifrån de olika producenterna. Framme vid att ha valt producent, då la jag väldigt stor vikt vid förpackningen. Och det här är något som många missar idag på Amazon. Och jag kan säga så här, på den tiden var jag någon form av pionjär när det kom till förpackningar på Amazon. Det fanns knappt några förpackningar på produkterna på Amazon. Och att ha en fantastisk förpackning för din produkt, det kan vara skillnaden mellan ett okej resultat på Amazon och en fundamental succé. Och varför är det så? Jo, en förpackning ger dig flera extra dimensioner på Amazon. Du kan sticka ut rent visuellt, du kan få med budskap du inte kan ha i din copy på Amazon, du kan öka din konvertering, du kan konvertera kunder från Amazon till din egna affär med din förpackning. Så mina vänner, tulla aldrig på förpackningen, tvärtom satsa på den. Och till slut så kom dagen när jag hade min produkt i handen, och vilken känsla det var. Vilken stolthet. Jag var euforisk. Jag hade alltså tagit fram en produkt från ax till limpa med mitt egna recept som jag hade fått input såklart av labbpersonalen. och den fungerade sjukt bra. Jag testade den själv. Jag lät faktiskt ett antal personer testa den och följa en diet som jag tagit fram och fick fantastiska före- och efterbilder som jag använde på förpackningen sen på grund av att man inte får före- och efterbilder på Amazon. Smart, va? Jag tar en klunk vatten och som ni vet, ni som har lyssnat på den här podden, så är den helt osensurerad. Så om ni hör mig dricka vatten eller någon knackar på dörren, så är det för att jag faktiskt väljer att inte censurera min podd. All right. Sen var det dags för lanseringen på Amazon. Den här kritiskt viktiga händelse. Och på den tiden var lanseringen extremt viktig med Amazons honeymoon period. Jag kan säga så här. Idag är den ännu viktigare. Och att lansera, ja, det handlar om att lansera rätt för att positionera sig, och det är A och O på Amazon. Jag planerade ut min strategi för min lansering oerhört väl. Mitt mål, det var att stimulera de få delar av Amazons algoritm som då på den tiden bestämde vad produkter skulle ranka på Amazon. Jag ville göra det väldigt aggressivt och verkligen förklara det här. Så idag är det oerhört många som delar som påverkar din algoritm, och det kommer att vara ett helt eget poddavsnitt framöver där jag kommer ta upp alla de här bitarna. Men det var mycket enklare 2013, för det var inte så mycket du behövde stimulera då för att få algoritmen att lyfta din produkt. September månad kom och jag lanserade på Amazon, och inom en vecka så låg jag på sidan 1 på Amazon i USA på de viktiga sökord jag hade pinpointat. Och det sa pang. Det sa pang på Amazon. Och det sa pang på bankkontot. Försäljningen ökade för varje dag. Och jag var hemma i Sverige och började få samtal mitt i nätterna med frågan om min produkt. Varför fick jag det? Jo, jag hade såklart lagt telefonnumret på min produktförpackning. Jag hade köpt ett amerikanskt nummer kopplat till Skype. Sen när det började hända, då började jag inse att nu är det nog dags att köra fullt ut. Så jag tog tjänstledigt som tillväxtstrateg på Värnamo kommun och flyttade till Las Vegas i november det året. Och i december samma år så var jag på en Amazon Mastermind på Aruba. Jag nätverkade med ett 20-tal framgångsrika Amazon-säljare. Vi testade olika saker, vi utbytte kunskap. Och jag satt varje natt när de andra var ute och festade och käkade middagar. Då satt jag som en tråkmåns på mitt rum och implementerade det jag lärde mig. Så jag kan säga att jag såg inte så mycket av Aruba. Jag satt mest och på dagarna och nätverkade och bytte erfarenheter och sökte till mig kunskap. Och på kvällarna, nätterna, så satt jag och implementerade det jag hade lärt mig. Och under den här tiden så blev jag vän med olika säljare väldigt duktiga på Amazon. Bland annat då Alexander, som sedermera då blev min partner i konsultbyrån Rancon Amazon. Och Alexander hade vid det här laget redan byggt 12 olika varumärken på Amazon. Som han inom några år sålde av allihopa. Så han var expert på att bygga varumärken och flippa dem på Amazon. Lite av en pionjär på det området, skulle jag säga. För att just att bygga egna varumärken på Amazon för att sen sälja dem har blivit en oerhört stor business. Och det finns många miljarder i tillgängligt kapital för den som vill se det som en intressant affärsmodell. Vilket jag tycker alla borde göra som vill göra något eget och vill ha en snabb exitpotential. Så tänk på det. Men i alla fall, utifrån det jag lärde mig på den här masterminden på Aruba, så i januari, tack vare det jag hade lärt mig och implementerat, så omsatte den här produkten jag lanserat ungefär $100,000. Och det var dags att ta nästa steg för mitt varumärke. Och jag började således ta fram fler av de här produkterna jag hade researchat inom viktminskning på Amazon. Och under året så släppte jag först ytterligare en under våren där, som stabiliserade ganska snabbt med en god försäljning. Och mot slutet av det här året och början av kommande år så släppte jag 7 produkter till. Allt var frid och fröjd, det såg riktigt, riktigt bra ut och kändes jäkligt bra. Tills något skiftades. Konkurrensen ökade kontinuerligt. Det innebar att prisbilden generellt på sidan 1 för min typ av produkt sakta minskades. Konkurrenterna fightades nämligen med priset som vapen. Vad valde jag att göra? Jag valde att göra tvärtom. När jag såg att snittpriset minskade för en typ av mina produkter på sidan 1, då höjde jag mitt pris. Varför? Jo, min produkt var premiumprodukt. Alla mina produkter var premiumprodukter med de bästa ingredienserna. Minska priset, det var inget alternativ för mig. Jag ville ha min marginal. Jag ansåg också att de här billiga produkterna, det var heller inte min målgrupp. Så den strategin funkade. So far, so good. Men det var nu konkurrensattackerna började komma. Ja, först i en liten utsträckning och sen var det som ketchup-effekten. Tyvärr mycket på grund av mig och jag kommer berätta det. Dåliga reviews började komma in i ganska snabb takt från ingenstans. I början hade jag alltid haft bra reviews. Folk kunde gilla mina produkter. Och det var inte så konstigt. Jag hade ju den bästa kvaliteten. Jag visste ju personligen att de funkade. På den här tiden så kunde man lämna reviews utan att ha köpt produkten. Och vi får vara tacksamma idag att Amazon verkligen har stramat åt tyglarna och säkerställt att man inte kan göra det längre och även lagt på ett extra lager av skydd, så numera måste man ha köpt ett visst belopp överhuvudtaget innan man kan lämna reviews. Men så var det inte då. Vad gjorde jag då? Jo, jag valde att gå till motattack. Och lyssna på det här. Flera erfarna toppsäljare på Amazon som jag nätverkade med, som jag hade de olika masterminden, de varnade mig för den taktiken. De trodde att jag skulle kunna förvärra situationen. Varför? Jo, för de tyckte att det här är någon som attackerar dig för att du gör ett bra jobb, för att du snor mycket av försäljningen. Du har mycket av försäljningen inom den här nischen på Amazon. Det här, med tanke på det här fulspelet som den här säljaren gör, om du går till motattack så kanske du retar upp den här säljaren och så blir det ett värre. Jag lyssnade inte på det. Och med facit i hand så hade de toppsäljare jag diskuterade med och nätverkade med helt rätt. Motattack var nämligen fel. Men där och då, jag var stridslysten. Jag avslöjade alla negativa fake reviews. Jag svarade varje fake reviews för allmän beskådan. Och skrev att ungefär någonting som att den här fake reviewen, den kommer från en konkurrent som uppenbarligen säljer en skitprodukt. Eftersom det enda sättet den här konkurrenten kan konkurrera med oss är genom att skriva fake reviews. Jag tyckte jag kände mig smart som skrev det. Men av mina toppsäljare till vänner i de olika nätverken hade rätt. Det här retade upp min konkurrent rejält. Så en morgon i Las Vegas vaknade jag upp och det brukar vara skönt att vakna upp tidigt och se hur många tusentals dollar man hade sålt för på kontot. Det stod noll. Okej, noll från flera tusen dollar om dagen. Det var ju såklart ett jättetapp med den omsättning jag hade. Jag kollade mina listing och varenda listing hade en massa negativa fake reviews. Inte bara det. Dessutom var alla negativa fake reviews uppröstade till sidan 1 med hundratals och åter hundratals röster. På Amazon så är det som så att man kan rösta på om en review är hjälpsam eller inte. Och de reviewsen med mest likes, de kommer högst upp. Min konkurrent hade uppenbarligen köpt en massa klickhjälp från Indien. Och hur jag än vred och vände tillsammans med Amazons säljarkundtjänst så möttes jag av kalla handen. De kunde inte hjälpa mig. Vad hände då? Ja, min försäljning dalade kraftigt. Med den dalande försäljningen och de dåliga reviewsen så föll min ranking. Och jag såg ju det här stupet komma. För på Amazon så kan du ha en positiv snöbollseffekt som jag hade till exempel med mina första produkter jag lanserade. Men när det här hände så kan man också få en negativ snöbollseffekt. Och under ett av de här samtalen som jag minns då med Amazon Seller Service så kunde både jag och personen på Amazon i kundtjänsten i realtid se hur de här negativa likesen på reviewsen ökade för varje minut i hundratal. Och om du ser ur det perspektivet att jag på ett drygt år hade 25-30 likes som max, så var det här, om inte en onormal, så en mega onormal händelse. Kundtjänstens slutsats på Amazon, ja, det var att det var nog en bloggare som hade bloggat om min produkt och talat illa om den. Därav den stora strömmen av likes på de negativa reviewsen. Oh, tjena. Så var ju inte fallet. Ja, mitt sista drag, det blev Amazons grundare och vd Jeff Bezos. På den tiden så visste knappt någon om det här, men man kunde kontakta honom direkt via en speciell e-mail. Det kan man fortfarande, även om det har blivit väldigt utvattnat, så jag har svårt att tro att det överhuvudtaget har någon funktion nu för tiden. Men tack vare de här toppsäljare masterminden jag var med i så visste jag det, och det här blev det sista kortet jag spelade ut. Jag komponerade ett långt e-mail till Jeff och valde att trycka på hur det som mitt varumärke var utsatt för den här konkurrensattacken faktiskt grundlurade slutkunden på Amazon. Detta genom alla fake reviews som strömmade in och som lurade kunden att ta fel beslut. Jag valde att lägga fram det så eftersom slutkunden är det viktigaste för Amazon. Vi säljare lägst ner i näringslivskedjan. Jag stödde också argumenten med screenshots som jag tagit under mitt samtal med Amazons säljarkundtjänst. Där jag då kunde visa minut för minut hur oproportionerligt mycket mina enstjärniga reviews hade ökat. Och likesen. Ja, det var det sista jag gjorde den kvällen och jag hoppades väl egentligen inte på någonting och jag gick och la mig. När jag vaknade dagen efter så hade jag fått ett svar från Jeff Bezos assistent, så inte från han själv men från hans assistent, och hon lovade att de skulle ta hand om det. Jag hade väl ganska svala förhoppningar om det, men trodde jag eller ej, på eftermiddagen samma dag så var alla de fejkade enstjärniga reviewsen borta från mina listings. Du kunde hitta dem om du klickade på enstjärniga, men de kom inte upp längre på top reviews. Amazon hade brutit länkarna. Försäljningen kickade in igen den eftermiddagen och jag kunde ranka tillbaka till toppen. Snacka om glädje, det var champagne. Och jag tog ganska snabbt tillbaka mina topppositioner och började faktiskt förbereda det här varumärket för en exit. Som jag såg det så var det en exit en stor möjlighet för mig att få in en större klump pengar för att kunna lansera flera varumärken samtidigt. Precis som ett sätt som jag hade sett då min affärspartner Rancona Mason Alexander göra. Men ja, min glädje den blev inte så långvarig. Mitt konto blev avstängt av Amazon. Varför? Jo, en kund, eller låt oss säga så här, en kund inom situationstecken hade ringt in till Amazons kundtjänst och berättat att hen hade köpt min produkt. Den här storsäljaren som snurrade runt 100 000 dollar månad in och månad ut fått åka ambulans till akuten och sen hade doktorn sagt att det var receptbelagda mediciner i min produkt. Och vad hände då? Ja, sånt där tar ju Amazon på fullt allvar. Nedstängt, hela kontot nedstängt. Och det här var alltså en stenhård attack från förmodligen samma konkurrent. Amazon krävde nu bevis för att min produkt ej innehöll de här receptbelagda medicinerna. Det var således labbrapporter från samma batch, det var massa juridiska dokument som krävdes in och så vidare. Jag fick göra en removal order från Amazon med alla produkter, det var oerhört mycket mäkt. Problemet var att strax innan min produkt blev nedstängd, eller rättare sagt mitt konto blev nedstängt, då hade jag lagt in en rejäl order hos min producent på många miljoner. Inte bara på min bästsäljande produkt utan även på de andra. Och medan jag fightades med Amazon för att få tillbaka mitt konto, och kontot höll också pengar som Amazon frös, så krävde producenten sina miljoner för sin produktion. Så att jag satt ju helt plötsligt med skägget i brevlådan och foten i pottan ungefär. Ja, min bank hade under den här tiden på Amazon varit väldigt stöttande. De hade varit väldigt nyfikna på min business. De ville gärna hjälpa till. De frågade, ska du inte låna pengar så du kan expandera? Och så vidare. Men eftersom allt gick så bra innan där så hade jag ju aldrig sett någon anledning att låna några pengar av banken. Men nu satt jag i råttfällan. Och nu inser jag att ja, det är nog dags att ta del av det här erbjudandet för banken att låna pengar. Sagt och gjort, jag flög hem till Sverige. Jag fick träffa min bankkontakt som då mera hade de flyttat till Jönköping. Jag visade på all min försäljning jag haft historiskt. Jag visade på problemet och jag visade också kalkylen på den estimerade kommande försäljningen så fort jag skulle få tillbaka kontot och mina kommande produkter och visade då hela hur framtiden skulle se ut. Ja, den här bankkontakten som hade varit så nyfiken tidigare när allt gick bra, han var nu inte alls speciellt intresserad av att hjälpa till. Kanske typiskt banker, vad vet jag, när det går bra så vill man gärna låna ut pengar och går det tufft för någon så vill man absolut inte låna ut pengar. Men det var inte det värsta. Det värsta var att han inte trodde på Amazon. Nej, han sa att Amazon, det är alldeles för riskabelt att göra affärer där. Amazon kan mycket väl vara en fluga, sa han. Amazon finns idag, sa han, men Amazon kanske inte finns imorgon. Och sen så avslutar han med ungefär att det här med Amazon e-handel, det var liksom e-handel och Amazon, det där är inget riktigt företag, det ska man tala på med. Och så sa han att hade jag jobbat och drivit ett riktigt företag, och som han sa ett företag som bockade plåt eller producerade riktiga pengar eller produkter, ja då hade han lånat ut gladeligen pengar. Men mitt företag som jobbade med e-handel, det var inget riktigt företag. På riktigt allvar så trodde jag att jag hade kommit 100 år tillbaka i tiden. Och han avslutade mötet med att säga att, ja, han tittade på klockan. Nej, nu ska jag faktiskt gå på semester här ett tag, men ja, vill du ha ett lån ändå så kan du väl försöka skicka in en ansökan centralt på nätet. Och det var den hjälpen jag fick. Ja, då är det ju som så här. Du vet hur det är. Det enda du kan kontrollera är dina egna tankar och dina egna handlingar. Du kan inte kontrollera några andra. Så jag fick ju såklart lösa det här själv. Så efter att övertygat en finansiell institution om stöd till en riktig jäkla ockerränta under perioden tills jag fick tillbaka mitt säljkonto, så var mitt fokus stenhårt inmejslat. Tillbaka till samma position i ranking. Så efter flera månaders frånvaro på Amazon och mängder missad omsättning och negativt resultat under den här tiden såklart, så fick jag äntligen alla bevis som behövdes. Mitt bannade konto öppnades upp, jag fick tillbaka mina produkter, jag rankade upp dem, försäljningen tog fart igen och en sten föll från mitt bröst, kan jag lova. Ja, min konkurrent då, kanske du undrar. Ja, den här konkurrenten gav sig aldrig. Vid 6 fler tillfällen hände precis samma sak efter det här. 6 fler tillfällen. Det vill säga att en kund, så att säga, alltså ingen riktig kund, fick åka ambulans och doktorn sa att det var receptbelagda mediciner och kontot blev nedstängt. Men skillnaden var nu att jag kunde bara direkt hänvisa till den första incidenten. Där fanns alla dokumenten, där fanns alla labbrapporter. Och jag visade att den här kunden, det de sa, är fejk. Så de gångerna studsade jag tillbaka väldigt snabbt. Var det inte timmar så var det någon dag. Och det gjorde att konkurrenten till slut insåg att det var lönlöst att bråka. Den här strategin funkar inte längre. Och jag fick faktiskt slut på konkurrensattacker vid det laget. Allt återgick till det normala. All right. Och du som lyssnar, du kanske blir rädd att, och tror att det är så här på Amazon nu. Men du kan vara helt lugn. Det här var på den gamla goda tiden, hör jag säga, när det var rena rama vilda västern på Amazon. Amazon har verkligen lärt sig av det här. De har stramat åt tyglarna för att få bort den här typen av fula fiskar. Det är också en av anledningarna att det är så otroligt svårt att bli godkänd. Jag har sagt det så många gånger innan. Idag är det svårare att bli godkänd som säljare än att sälja sin första produkt på Amazon. Så Amazon har verkligen stävt de här problemen på ett föredömligt sätt. Så du kan vara helt lugn. Idag kan du fokusera på din försäljning helt och hållet. Istället för att oroa dig över den här typen av konkurrensattacker. Även om andra typer av konkurrens, jag ska man säga, ful konkurrens finns. Men inte alls på det sättet som du gjorde på det som vi brukar kalla Villa Västern-tiden på Amazon. Och efter en stabil tid med stark försäljning då, så anlitade jag en mäklare som var specialist på att sälja e-handelsbusiness och framförallt Amazon-inriktade varumärken. Vi la ut mitt varumärke till försäljning och intresset var enormt. Och varför? Ja, jag hade skapat ett väldigt tilltalande varumärke, jag hade bra produkter, jag hade snygga förpackningar, jag hade bra online-närvaro, framförallt goda positioner på Amazon och en väldigt bra försäljning på Amazon. Så vi hade många möten med intressenter och framförallt en spelare höjdes över alla andra. Det här var ett venture capital-företag från Kalifornien som hade specialiserat sig just på kosttillskott och e-handel. De hade mycket företag inom det. De hade ett väldigt starkt intresse och de visade det verkligen. De flög med mig till LA i deras privatjet. Vi hade möte på en av deras stora yachts. Och sen blev det budgivning mellan de som var mest intresserade. Och det mest absolut attraktiva budet, och det var drygt 6 gånger min årliga vinst. Allt upfront, ingen earnout, ingenting. Det var verkligen pengarna på bordet vid signering av kontraktet. Så vi valde dem och skrev ett LOI, ett letter of intent med dem. Och nu inleddes en stor due diligence, så jag levererade allt som behövdes. De lade stor vikt inte bara på resultatet utan väldigt mycket också på framtiden. Vad hade jag för produkter i pipeline? Hur estimerade jag mina framtida produkter att sälja på Amazon? Hur såg marknaden ut i de olika länderna jag vill expandera till? Och vi närmade oss mer och mer ett closing date. Och hela tiden så var de väldigt tydliga med att det här är done deal. Allt så jättebra till due diligence och så vidare. Det sa de både till mig och mäklaren. Samtidigt då så började det bli tunnare i mina lager på Amazon. Så jag frågade om jag tyckte att nu är det dags att lägga in en ny order. Det tar ju tid för att producera. Och då var min idé att vi lägger en order nu och fyller på för att säkerställa att när ni tar över att ni inte säljer slut. Och då tyckte de att vi vill byta producent, för vi har ju vår egna producent. Så det skulle jag inte behöva tänka på. Jag fick lite varningsflagg. Eller varningsflagg, det kändes lite konstigt i magen. Men både jag och mäklaren litade starkt på deras ord. De var väldigt förtroendegivna, de var trevliga, de var väldigt måna om att allt skulle vara bra. Det var liksom dyra middagar, goda viner och allt sånt här med mötena. De investerade verkligen pengar i den här due diligence. Så kom då dagen då vi skulle signera avtalen och jag skulle sälja mitt första varumärke uppbyggt på Amazon. Min första Amazon exit. Men i det här mötet så var köparna som förbytta. Deras trevliga leenden hade förbytts mot surmulna miner och jag kände direkt att något var helt off. De inledde mötet då med en lång, lång föreläsning om hur de hade varit på en stor Amazon-konferens i Chicago. Och där hade Amazon kommunicerat att man skulle göra sig av med tusentals säljare slumpmässigt. De hade berättat att Amazons framtid inte såg så ljust ut som de hade sagt och så vidare. Så därför så kunde de inte ära LOI utan de skulle hoppa av. Men trots allt, trots hur dåligt det såg ut på Amazon-horisonten, så kunde de såklart, när de ändå hade lagt ner så mycket tid på den här due diligence, tänka sig att köpa bolaget för en värdering som var ett riktigt skambud. Nu snackar vi alltså 8 gånger lägre än vad vi hade kommit överens om i letter of intent. Det vill säga att inte 6 gånger pengarna, ungefär 0,75 gånger pengarna erbjöd de mig. Och det här var ju såklart en riktig, riktig kniv i ryggen. Det var en riktig blåsning. Det här var mycket väl planerad, genomförd blåsning. Varför? Jo, de hade ju övertalat mig att inte beställa mer produkter. Det här gjorde de såklart medvetet. De visste ju att på dagen för signering av avtalet så skulle mina lager, om inte var tomma, nästintill tomma, med bara ett par veckor kvar med den nuvarande försäljningen jag hade. Och min lead time för att producera nya produkter, det visste de att i bästa fall, om det inte var en kösproducenten, var 8-10 veckor. De satte mig alltså i en situation där jag i bästa fall skulle ha noll i omsättning med bara ett par månader. Med tappad ranking, med kostnader under tiden och därmed såklart med den tappade rankingen en väldigt mycket lägre försäljning efteråt som dessutom skulle kosta massa pengar att få tillbaks. Så i värsta fall så såg jag att det här är så illa att mitt varumärke är helt kört på Amazon. Ja, det här var väldigt, väldigt noga utstuderat. De hade nog faktiskt förväntat sig att jag, när jag hade korten på bordet, när jag såg den här enorma uppförsbacken arbetsmässigt och ekonomiskt hade framför mig, de trodde nog att jag skulle tacka ja till det här förnedrande skambudet. Speciellt också med tanke på att vi visste att under den här långa due diligence-perioden, som var nästan 3 månader, så hade de flesta andra intressenter gått vidare med andra objekt. De visste ju att jag var lämnad till mitt öde. Jag kunde casha in lite pengar, 0,75 gånger vinsten, eller sälja slut i lagret och sitta i den sitsen jag satt. Men de fick ett tydligt rungande, ja, man får väl inte svära på den kanske, men här är sanningen. Som sagt, jag editerar ju inte den här podden. Vad jag sa till dem innan jag lämnade mötet rakt i ögonen var: go fuck yourself. Och sen avlägsnade jag mig från mötet. Jag tog med mig mäklaren och jag sa att jag ville stämma dem. Och då tyckte han så här, att du har all rätt att stämma dem. För de har ju brutit mot ett LOI. Problemet är att det här är en fond som har 800 miljoner på dollar på kontot. Alltså på den tiden då ungefär 8 miljarder. Och i USA sa han så att, jag menar, de kommer ju bara förhala den här processen till du inte har några pengar kvar i din rättegångsprocess och sen när du kör det i vilket fall. Så det var bara att lära läxan och gå vidare. Så nu följde då en intensiv tid. Sånt här tänder ju mig. Det kanske var fel ord, men det här ger mig eld i baken. Och revanschlusten var det var så hög så att det brann i huvudet på mig. Så nu följde jag då en väldigt intensiv tid. Jag pressade min producent att producera snabbare. Jag försökte komma upp med lösningar för att komma i före i kön. Jag höjde priserna radikalt på Amazon för att inte sälja slut och få en högre marginal för att kunna betala leverantören mer pengar för att komma före i kön. För att kunna få upp varumärket till bra försäljning och få ut det på marknaden till Nexit igen. Det var mycket slit och hårt arbete, men det lönade sig. Jag studsade tillbaka på Amazon och kom till toppen igen, och bara ett halvår efter att blivit så nesligt, blivit dragen vid näsan, så sålde jag mitt första varumärke på Amazon. Den här gången så var vi avsevärt noga med intressenterna. Eloite vi skrev var väldigt mycket hårdare den här gången. Och visst, det blev inte 6 gånger vinsten. Jag landade runt 4 gånger vinsten. Så att, ja, visst, man kan se det som så att jag tappade massa pengar såklart. Men det var ju tillräckligt för att jag skulle vara väldigt nöjd med den här exiten med min första varumärke på Amazon. Och jag fick ju också en bra men dyr och hård läxa under tiden. Det här var det som gjorde att jag fick riktigt, riktigt blodad tand på Amazon, och just att skapa varumärken helt på Amazon för att sen göra en exit. Det här är fortfarande, om inte mycket större och mer attraktiva affärsmodell än det var då, och den fick jag blodad tand för. Jag sa också initialt att jag har Amazon att tacka för nästan allt. Ja, jag lärde mig så mycket på den här första resan på Amazon. Det var liksom det jag lärde mig under mitt första varumärke. Ja, det var ju sånt som jag tagit med mig in i alla kommande varumärken och in i min konsultbyrå på Amazon också. Men under den här tiden, det var också då, eftersom det började gå så bra så snabbt, så blev jag inbjuden till flera toppsäljare masterminds. Det vill säga att du blir personlig inbjuden när du har en viss omsättning på Amazon. Och här har jag lärt känna toppsäljare på Amazon som jag idag kallar mina vänner, och vi har fortfarande ett väldigt starkt kunskapsutbyte, och det slår alla utbildningar och all kompetens jag lärt mig på andra sätt. Men störst av allt som jag måste tacka Amazon för, det är min dotter. För att utan Amazon så hade jag inte flyttat till USA. Och hade jag inte flyttat till USA så hade min fantastiska dotter inte funnits alls. Så tack Amazon! Nu är jag helt slut. Nu har ni fått höra min första resa på Amazon. Mitt första varumärke på Amazon. Jag kommer berätta om några av de andra varumärkena också sen framöver när tid finns. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Vad kan vi ta oss med från det här då? Ja, det är ju flera saker. Det första är såklart vikten av att göra researchen rätt. Vi talade om hur jag gjorde researchen rätt, hur jag hittade den här nischen. Inte bara den knallhårda konkurrensnischen där det var mycket pengar och väldigt tufft, men små nischerna där det var väldigt lätt att segla till toppen och dominera. Vi lärde oss också vikten av paketering, där jag var en liten pionjär på Amazon. Jag har varit med i ett antal marknadsföringsböcker om Amazon just tack vare det, där jag blivit intervjuad om just vikten av paketering. Och vi talade också om såklart då vikten av att ranka och göra det rätt på Amazon den första tiden för att ta position, för det där pengarna finns. Och vi har också talat om vikten av att välja rätt köpare, eller inte välja rätt köpare kanske, men ha lite koll, för det är lätt att bli lurad. Det var en läxa jag lärde mig. Men mina vänner, nästa veckas podd, den kommer handla om varför så många stora varumärken misslyckas på Amazon. Och att inom många kategorier så är de stora varumärkena i princip helt utkonkurrerade av små private label brands. Precis den typen av varumärken jag har byggt på Amazon. Och vi kommer också tala om vad de stora varumärkena behöver göra annorlunda för att lyckas och vad de små gör bättre. Jag ser också fram emot mail från dig. Kontakta mig på karl@karlhelgesson.com eller LinkedIn. Vad vill du höra mer om på podden? Vad har du för frågor? Så hörs vi. Tills dess önskar jag dig allt gott, och jag hoppas att du säljer riktigt bra på Amazon. Har du inte börjat med Amazon, gör det. Ha det så bra, hej då. Tack för att du lyssnade på hela podcasten. Om du är en person som gillar att hjälpa andra, så dela det här avsnittet med din familj, vänner och kollegor. Om du känner att det du lyssnat på är av värde, ja, då kommer garanterat de du känner uppleva likadan. Så dela det avsnittet genom dina sociala mediekanaler. Har du frågor om Amazon som du vill att jag tar upp i podden? Ja, maila det då till karl@karlhelgesson.com, alltså karl@karlhelgesson.com, så kanske jag använder just dina frågeställningar till de kommande avsnitten. Och skulle du vilja connecta lite närmare med mig och få regelbundna tips, så kan du alltid prenumerera på mitt nyhetsbrev Veckans Amazon-tips, och du kan registrera dig på bit.ly/amz-tips, alltså bit.ly/amz-tips. Och slutligen, jag tror på att ju mer man ger, desto mer får man, och att vi tillsammans kan hjälpa fler människor och företag att bli framgångsrika. Därför skulle jag bli oerhört tacksam om du vill ge min podcast en review, och gärna en väldigt bra review såklart.
För ju mer spridning och ju mer reviews som Nordisk Amazon Academy får, desto mer människor och företag kan vi faktiskt hjälpa att lyckas på Amazon. Tack så mycket för att du lyssnade.